Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. De senaste dagarna har jag spenderat i Sverige, eller jag var det en vecka, men tidigare var det 2 veckor i Sverige. Och därifrån har ni många dyrbara hälsningar som jag vill framföra. Jag har fått uppdrag av Jennifer att framföra hälsningar till er från dem, Jennifer och Luke Wolfgang. Jennifer och Luke Wolfgang. Och även från syskonen i Sankt Markus församling i Ljungby. Idag ska vi predika över gamla testamentliga texten. Då är det en profet som vi ska tala om framförallt. En av de stora giganterna. Men det som är ganska karaktäristiskt med många av de här profeterna är att de själva i sin tid inte var så i väst stora eller hade stora åhöraskaror eller gjorde under som väckte och förde stora människor till tro och som höll i sig, utan det var ganska torftigt att vara profet även i gamla förbundets tid. Vi ska prata om profeten Jeremia, och han var en av gamla testamentets profeter. Han kallades den gråtande profeten därför att hans budskap var ofta tungt. Han skulle komma med dom och förstörelse, predika dom och förstörelse för sitt folk. Han verkar i judariket, det sydriket, och då verkar han under 600-talet före Kristus. Han verkar där fram till ödeläggelsen 586 före Kristus. Hans tid i judariket präglades av politiska och religiösa kriser. Bibeln berättar att han fick sitt kall från Gud när han var ung. Han var bara 24 år gammal. Han berättar också att han var motvillig till uppdraget. Men sen i sitt uppdrag som profet så mötte han mycket motstånd och förföljelser från både kungar och från folket som inte vill lyssna på hans varningar. Jeremia var samtida med 4 kungar. Han var samtida med Josia, Jojakim och Sidkia. Josia var den enda som försökte reformera riket och återvända till Guds lagar. Men han dog i en strid mot egyptierna. Och på honom följde den grymme och onda kungen Jojakim, som gjorde uppror mot babylonerna. Han brände också upp Jeremias skriftliga profetior som han skrivit ner. Jojakim regerade bara i 3 månader innan han blev bortförd till Babylon tillsammans med många judiska fångar. Det var här också som Daniel och hans kamrater blev bortförda. Så kom Sidkia. Han var den sista kungen i judarike. Han velade mellan att frukta Gud eller Nebukadnessar, Babylonens kung. Sidkia var en lydkung. Han var ditsatt av Nebukadnessar med hans god välvilja. Men Sidkia ignorerade Jeremias råd att överge sig till Nebukadnessar och lyda honom. Han blev till slut tillfångatagen och förd blind bort till bojor till Babylon. Man kan se bilden där man har en bindad framför hans ögon och rinner blod. Han blir förblindad. När vi möter Jeremia i dagens text är det under de senare delen av hans verksamma tid. Det är nu när Sidkia är lydkung över Juda. I Jeremias ord kan vi se att han ser tillbaka på sin verksamhet som profet när han talar. Han kallades väldigt ung. Säkert hade han också som vi andra planer för sitt liv om han själv skulle ha fått välja hur det skulle ha blivit. Jag har tänkt många gånger på missionärer. Hur de ofta måste lämna allt och alla möjligheter till att bygga upp ett liv med hus, villa, båtar och sånt som utgör en stor del av vårt liv. Jag hade tänkt också på Luke och Jennifer som lämnade sin familj, sina familjer i USA och när de flyttade med en ung familj över till Ryssland. Tänker att flytta från det amerikanska överflödet till ryska torftigheten i slutet på 90-talet. Sen efter 25 år av utmaningar och slit så överger de sitt hem och de tar med sig det som ryms i 4 resväskor. De lämnar lägenheten, möbler och bil och böcker och kom sig. Jag får inte tala om allt pågående arbete och vännerna i församlingen. Och sen bara börja om på annan ort. Deras missionsarbete hade varit fruktsamt på många sätt. Men ändå hade det gjort stora uppoffringar. Vi kan också tänka på profeten Jeremia i dagens hans situation. Hans hela livsverk på 30 eller 40 år hade inte gett något synbart resultat. Han hade försakat mycket. För honom fanns det inga återföreningsfester att se fram emot. Inga jubileer att samlas till. Och ingen som frågade efter honom eller mindes hans insatser med värme som han kunde höra om senare. Utan allt det arbete han lagt ner var till synes förgäves. Tiden som han hade verkat hade bara orsakat honom själv mer lidande. Och varje ord han profeterade från Guds mun sänkte honom allt djupare. När Jeremia kallades blev han övertalad, och han lät sig övertala, säger han. Han konstaterar också att egentligen hade hans egen vilja ingen betydelse, för Gud grep mig och besegrade mig. Han säger. Och vi läser i början av Jeremias bok när han själv berättar hur det gick till när han kallades. Han säger att Herrens ord kom till mig och sade: innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till profet för folket. Men, säger han, jag svarade: o Herre Gud, jag kan inte tala, för jag är för ung. Då sa Herren till mig, säger Jeremia: säg inte, jag är för ung, utan gå vart jag sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Var inte rädd för dem, för jag är med dig för att rädda dig, säger Herren. Och Herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sa till mig: se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk och riken för att rycka upp, bryta ner, förgöra och fördärva, hugga upp och plantera. Jeremia fick en svår uppgift att utföra. Många gånger när vi här i livet står inför något svårt kan vi lämna att hoppas på att det vi just har hört eller läst skulle vara en överdrift. Och det kommer ändå att vara lite lättare och inte så besvärligt som de säger eller som vi har hört. Det minns jag i alla fall, jag tänkte inför militärtjänstgöringen när jag skulle dit. Och det har jag också tänkt inför besvärliga tandläkaroperationer eller undersökningar. Och även när jag rest långa sträckor brukar jag tänka att kanske det går ändå bättre än de säger. Det här är också tankar som jag kan tänka mig att mammor tänker inför förlossningen. Det går nog bättre än det värsta man har hört. Gud ska nog bevara mig från det värsta. Det verkar lite som om Jeremia bar på samma tankar och upplevelser inledande av sin verksamhet. Då fick han råda under Josias tid. Då lyssnade Josia på honom och han ändrade och rättade sig. Men sen dör Josia en strid mot egyptierna. Sen dess så såg Jeremia inga bättringens frukter hos kungen eller hos folket, utan han fick strida ensam mot strömmen. Han beskriver sin svåra situation. Jag har blivit till ständigt åtlöje. Alla hånar mig. Så ofta jag talar måste jag klaga, ropa över våld och förtryck. För Herrens ord drar spott och spe över mig dagen lång. Vi kan inte tro att Jeremia var dumdristig eller så gillade sin situation. Han var helt mänsklig. Och varje slag och hånande ord sårde honom. Och han blev trött och ledsen av motståndet han dagligen mötte. Han längtade efter att få det annorlunda. Att bara få passa in. Han säger, jag tänkte. Jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Varför skulle Jeremia predika dom och förstörelse för ett folk som inte ville lyssna? När det ändå slutade med att de hatade honom mera och misshandlade honom på grund av det ord han talade. Jeremia skulle ha det så mycket bättre själv om han kunde hålla tyst. Men han kunde inte. Han säger, då blev det som en brinnande eld i mitt hjärta, instängde mitt inre. Jag ansträngde mig att hålla den inne, men jag lyckades inte. Jeremias led svåra personliga förluster och plågades svårt när han verkade som Guds profet. Men Jeremia led inte förgäves. Trots att landet han verkade i, folket bestraffades hårt och fördes bort i fångenskap, så bevarades ändå en rest i tron på Guds löften om Messias. Vi kan läsa om Daniel, Anania, Mishael och Azaria och många fler som levde som fromma judar även efter att de fördes bort i fångenskap till Babylon. Vi kan också läsa om Esra, Nehemja och många fler som återvände till Jerusalem drygt 70 år senare för att bygga upp staden och templet igen. Jeremia såg bara till en viss del. Vi ser också bara till en viss del. Fast vi ser den delen som Jeremia aldrig såg. Vi har sett 2600 år av tid gå förbi sedan Jeremias tid. Vårt perspektiv är mycket större. Vi som lever idag kan se storheten i Jeremias uppgift. Han har en svår tid att verka som profet för Guds folket i historien. Han har inga skador som följde honom. Han kunde inte heller påverka historieförloppet, men ändå var han en Guds profet med stor uppgift. När vi ser det med Nya testamentets glasögon på. Och på samma sätt kan man se på många Guds profeter och tjänares liv. De själva kunde inte se storheten eller betydelsen av det de gjorde eller profeterade om. Det de gjorde, säger Hebreerbrevet, de talade för en tid, för vår tid. De talade om Messias som skulle komma. Och vi ser deras ord i ljuset av uppföljelsen. Vi ser Jesus Kristus. Han kom. Han levde. Han dog. Och han uppstod. Allt enligt profeternas ord. Han uppföljde alla profetior. För oss predikar den helige Ande hela Guds rådslut, både genom gamla och nya testamentet. Och vi ser sambanden. Och vi ser vikten av profeternas verksamhet. När vi ser på nya förbundets tid i jämförelse med den tid som Jeremias levde i, så är det mycket som är likt idag. Det kan med lätthet stämma in i orden Jag har blivit till ständigt åtlöje. Alla hånar mig. Så ofta jag talar måste jag klaga. Ropa över våld och förtryck. För Herrens ord drar spott och spe över sig, över mig dagen lång. Vi bär alla på liknande erfarenheter från våra arbetsplatser och från skolor som vi gått i. Idag kallar vi det för trakasserier och mobbning. Personligen har jag träffat på det i viss utsträckning. Jag vet hur det kan kännas. Och jag lider med er som får kämpa hårt med det. Jag har en känsla av att jag har blivit bevarad från det värsta hittills. Jesus talar om kors och förföljelse, så kommer att följa även hans lärjungar. På grund av budskapet som är satta att föra ut. Men oberoende av hur vi själva upplever den otroende världens trakasserier, så finns det en väsentlig skillnad, något som är annorlunda än det var på Jeremias tid. Vi är inte ensamma. Vi har familjer och församlingar. Vi har en fristad där vi får andas ut och dela vår tro med glädje till varandras uppbyggelse. Vi får sjunga och be och studera Guds ord tillsammans. Tillsammans hämta kraften från nådemedlen. Vi får fly in i Guds löften i dopet varje dag och i nattvardens välsignade ord. Där får vi äta syndernas förlåtelse, liv och salighet. Vi ska även känna igen oss i Jeremias sätt att tänka när vi en längre tid har drabbats av jobbigheter och blivit mobbare för att vi tror på Bibeln. Jeremias sa, men jag tänkte jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Jag har kanske försökt anstränga oss att hålla budskapet om Jesus inne. Men tillsammans med Jeremias har vi fått konstatera att det inte går så lätt. Jesus vill inte hållas gömd. Om vi dagligen umgås med honom så skiner han också genom i vårt tal och vårt sätt att tänka och handla. Det blir svårt att inte ge råd till medmänniskor som kämpar med olust och oro. Snart märker vi att vi berättat något om vår tro trots allt. Fast vi ändå inte har en liknande kallelse eller ett liknande uppdrag som Jeremia, som verkar ha innefattat ett tvångsmässigt talande för honom, som han beskriver när han försöker hålla tyst med Guds ord. Då säger han, då blev det som en brinnande eld i mitt hjärta, instängd i mitt inre. Jag har nog alla säkert upplevt att det inte känns bra om vi varit tyst eller inte sagt ifrån när man sett något orätt. Situationer och tillfällen uppkommer hela tiden för en kristen. När man behöver skydda sitt samvete, då kommer de här tankarna ganska lätt upp i ens inre. Som ung finns det en typ av frestelser och utmaningar när man utbildar sig och vill göra karriär. Som äldre arbetare eller pensionär har man också ett behov av att få passa in och vara med. De flesta av oss har en önskan om att få vara normal och accepterad. Även idag har tron på Jesus gjort oss onormala i vår samtid. Jesus sa i världen, men inte av världen. Det här har många svårt att riktigt omsätta i sina liv idag. Vi kommer alla ur mer eller mindre lagiska väckelserörelser och traditioner. Där det fanns någon typ av moralkod med otänkbara och tänkbara saker och handlande. Idag kan vi se att det här allt mer har mist sitt inflytande på människor. När jag var liten fanns det ett klart behov av att befria människor från en del förbud och påbud som predikades. vilket gjorde förkunnelsen lättare. Det här med bakgrunden i det tunga oket som så många bar på. Men sen människorna inte längre bär på något ok och har övergått till kötslig frihet, finns det ingen anledning mer att predika på samma sätt. Idag behöver Jeremias stämma höra allt oftare. Människor behöver få höra det kristna budskapet i sin skärpa. Även idag behöver människorna höra om den dubbla utgången i det här livet. Det finns en himmel och det finns en helvete, ett helvete. Och däremellan finns ett gap som ingen kan gå över. Här i tiden avgörs domen. Även idag behöver människorna höra om köttets gärningar och om hur det inte anstår en kristen lärjunge att leva. Bibeln säger ganska mycket om hur en kristen ska leva. Även idag behöver vi bli påminna om att vi är friköpta för att leva för Herren och inte för oss själva. När vi handlar och lever här i tiden. Så idag, om Jesus kommer tillbaka och begär att vi redogör för hur vi levt våra liv och satsat vår tid och våra resurser. Om man skulle sätta endast fram två korgar, om man vill att vi delar upp vårt liv i dem, i världsligt och andligt, så måste jag blygsamt bekänna att den andliga korgen skulle se väldigt tom ut. Så är det för de flesta av oss idag. Om vi bara skulle satsa 10% på det andliga, så skulle det utgöra 2 timmar per dygn som vi tillbringar tid med Gud i bibelläsning och bön. Sen vet vi säkert var och en hur mycket pengar för saker som det skulle bli. Om vi även skulle sätta tionde över allt vi äger i Herren. Men tyvärr, det är inte så att Herren bara frågar efter tionde av vår tid och våra resurser som han så generöst har gett oss. Herren vill ha allt. En kristen lärjunge borde inte fråga hur mycket borde man ge tillbaka till Herren av det som man har fått. Sen snarare i bön fråga Herren hur mycket av det han har gett kan jag använda på mig själv och det mina. Det kristna livet frälsar ingen. Utan det är en naturlig följd av att vara återlöst och försonad med Gud. Vänner, vi är Guds barn. Vi har full förlåtelse för alla våra synder, fel och brister. Vi har blivit förklarade rättfärdiga av Faren själv den dag Jesus stod på korset. Kvittot skrev han när han Jesus uppstod i graven. Vi ska lika visst som Jesus uppstår, även vi uppstår och ingår i det eviga livet. Vi är Guds barn och arvingar till det eviga livet, läser vi. Allt det här är ditt. Andas in den treenige Gudens förlåtelse och frid som han vill ge dig. Känn dig fri att andas ut den samma till alla du möter. Varje andetag du andas in är fylld med nåd och förlåtelse. Låt även dig övertygas idag för förlåten. Du är Guds barn och ingenting, säger Gud, kan skilja dig från honom. Övertygad om det här, låt oss även andas ut tryggt och med samma visshet nåd och förlåtelse till alla vi möter. Vänner, Herren kommer snart. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden. Och bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.